och välkomna till Stadsrättspodden. Idag så har jag med mig Hedvig Bernitz. Välkommen tillbaka till Stadsrättspodden.
Tack så mycket.
Hedvig, du är ju kursföreståndare på kursen och studenterna träffar dig i olika sammanhang. Och du var med på vår första intropodd. Och nu får du komma tillbaka som TF och YGL-expert, för det är det vi ska prata om idag. Och man kan ju ha många olika vinklar på just liksom tryck- och yttrandefrihet. Men idag så tänker jag att vi ska prata om tryck- och yttrandefrihet i förhållande till valet som är i höst. Och olika frågor kopplade till det. Vilka yttranden får man lov att göra? Vad händer om en partiföreträdare yttrar sig antingen på gator och torg, om man trycker en valaffisch eller om man uttalar sig i någon typ av sändning, tv-program, radioprogram eller liknande. Så det ska vi prata lite om idag och kanske komma in lite på vad går gränsen för yttrandefriheten och hur det är reglerat i Sverige. Men jag tänker att vi kanske ska börja lite med liksom syftet med TF-YGL och varför ser det ut som det gör? Varför har vi en särreglering? Varför är det en grundlag? Jag lämnar helt enkelt över ordet till dig. Vad är syftet med TF och YGL?
Ja, men syftet med TF och YGL är ju att ge det tryckta ordet och motsvarande i vissa utvalda tekniska medier ett extra skydd för yttrandefriheten. Och att vi har valt att särreglera från början tryckfriheten, för det är ju den äldre grundlagen. Det har historiska skäl. Vi har haft den här typen av speciell reglering av just tryckfriheten i Sverige i 200 år ungefär. Och det gör oss ganska unika. Det är inget annat land omkring oss som har det här särskilda starka skyddet för tryckfriheten. Utan andra länder, de nöjer sig med sin egen konstitution eller Europakonventionen. Men vi har då det här särskilda skyddet som vi då haft mycket, mycket länge. Och sen tyckte man 1991 att vi måste komplettera det också för att hänga med den tekniska utvecklingen helt enkelt. Och då kom YGL till.
Mm. Och det här, nu har jag studenterna haft gruppundervisning ganska nyligen i just tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna. Och då pratar vi lite om det, att just för att YGL också är en yngre lag så har man ju gjort mycket lagtekniskt för att underlätta lite, kanske tänker jag, hänvisningar tillbaka till TF. Så att de så sett också ändå har ganska liknande struktur och tanke.
Precis, men YGL är ju väldigt präglad av att det rör just vissa utvalda tekniska medier.
Mm. Ja. Varför tycker man att det är viktigt att ha det här som grundlagar?
Ja, men då får vi också gå tillbaka till den historiska bakgrunden helt enkelt. Som sagt, andra länder, där tycker man inte alls att det är så viktigt som vi gör här, utan där har man det som en del av konstitutionen, som en väldigt allmän beskrivning. Men här har vi traditionen av väldigt detaljerade, väldigt tydliga, väldigt starka skyddsbestämmelser kring tryck- och yttrandefriheten. Och då har man helt enkelt valt att betona det extra genom att göra grundlagar av det.
Mm. Men skulle man då kunna säga, om man jämför, sagt att det här är liksom unikt för Sverige att ha, och överlag kan man ju säga i våra grundlagar att vi har en ganska detaljrik reglering, liksom även i regeringsformen. Men om vi då säger att vi har det, skulle man också kunna säga att skyddet i Sverige då också är starkare för tryckta skrifter och det yttranden som görs i tryckt skrift eller i vissa tekniska medier?
Ja, på ett sätt. Alltså det som väl faller in under TF och YGL och de ganska tekniska beskrivningarna av vilka medier som skyddas, både vad gäller det tryckta ordet och mer tekniska medier. Mm. Så det som väl faller in har ett väldigt starkt skydd. Men sen eftersom det är väldigt tydligt reglerat vilka typer av tryckta skrifter och vilka tekniska medier som omfattas, så är det ju också mycket som faller utanför det skyddet.
Mm.
Och då hamnar vi i den vanliga yttrandefriheten i regeringsformen.
Just det, så man kan säga att när skyddet väl aktualiseras så är det väldigt starkt, men att det kanske inte är mer omfattande än i andra länder.
Ja, så kanske man kan säga. skyddet är väldigt starkt. Och när man väl, när väl grundlagarna är tillämpliga. Sen har vi ju regeringsformen som liksom täcker upp resten av yttrandefriheten, kan man säga. Och i andra länder så har man då bara sin motsvarande, alltså den, motsvarande den bestämmelse vi har i regeringsformen, och kompletterat kanske med Europakonventionen.
Mm. Just det.
Så där blir det ju också väldigt praxisberoende. Så är det ju naturligtvis med TF och UGL också, men de är ju så pass detaljerade att de två grundlagarna ganska tydligt pekar ut vad som omfattas och inte.
Just det. Men det är bra, nu kommer vi in på regeringsformen också, för där har vi också ett stadgande i andra kapitlet om yttrandefriheten. Och där finns också en hänvisning till just TF och UGL om den här särregleringen av yttrandefriheten. Men den rättigheten i RF är ju så kallad relativ rättighet, vilket betyder att man under vissa förutsättningar kan inskränka den genom lag eller begränsa den. Hur tänker man i förhållande till TF och UGL?
Ja, där är det ju helt annorlunda uppbyggt. Utan det som skyddas av TF och UGL har ju ett väldigt, väldigt starkt yttrandefrihetsrättsligt skydd. Sen finns det ju såklart begränsningar för vad du får skriva eller säga i radio och tv och så vidare. För UGL och TF räknar ju upp vissa saker som faktiskt är brottsligt att göra.
Just.
Men det finns inte den möjligheten som man har vad gäller den vanliga yttrandefriheten i RF att gå in och reglera det här i vanlig lag. RFs yttrandefrihet, där kan ju under vissa omständigheter, om det anses demokratiskt godtagbart och nödvändigt, så kan riksdagen välja att i vanlig lag reglera yttrandefriheten på olika sätt. Och det går alltså inte att göra inom TF och UGLs tillämpningsområden.
Just det, så man kan säga att när man pratar, vi kommer kanske komma in lite på också, du nämnde Europakonventionen och kanske EU-stadgan. Men om man tänker sig regeringsformen, så kanske det också blir mer en proportionalitetsavvägning där man väger rättigheter mot varandra. Och i TF och UGL så kan man kanske tänka att de avvägningarna på förhand redan har gjorts av lagstiftaren. Så att när vi väl är inne i lagstiftningen så blir det inte samma möjlighet till liksom proportionalitet och vägande.
Exakt. Och det där är ju väldigt intressant, för TF och UGL, då förutsätter man ju att lagstiftaren i förväg har gjort alla avvägningar. Medan i regeringsformen och Europakonventionen så är yttrandefriheten baseras ju på att man faktiskt i den aktuella situationen gör en proportionalitetsbedömning, en nödvändighetsbedömning. Så det är liksom helt olika system.
Precis. Tycker du att, det kanske är svårt att svara på, men tycker du att lagstiftaren har kunnat förutse? Eller har det uppstått problem där?
TF och UGL är ju då båda väldigt tekniskt utformade, så tillvida att man har bestämt exakt vilka medier som omfattas och vilka som då också faller utanför. Och det gör ju att de blir ju väldigt, alltså en grundlag är ju svår att ändra, det tar lång tid. Vilket gör att både TF och UGL ju egentligen alltid ligger lite efter samhällsutvecklingen, den tekniska utvecklingen i samhället. Både vad gäller möjligheten att producera tryckt skrift och kanske framförallt den digitala utvecklingen. Så det är ju svårt för lagstiftaren att riktigt hänga med där. Och att så där kan det ju uppstå problem helt enkelt. Mm.
Om man tänker sig ett exempel som är väldigt aktuellt för oss liksom med sociala medier och sådär idag. Hur skulle du säga att det hanteras av YGL då?
Ja, YGL kräver ju att det ska vara en slags envägskommunikation. Vilket gör att alla digitala samtal faller utanför.
Mm.
Så att mycket av de sociala medierna faller ju bara bort automatiskt helt enkelt. Faller automatiskt utanför YGLs tillämpningsområde.
Mm. Men om man tänker sig att jag skulle ha en Instagram till exempel. Och så är den stängd för kommentarer. Så att det är bara jag som kan publicera bilder och liknande. Skulle det gå att då kunna få ett så kallat uthyrningsbevis för en sån sida?
Ja, man har ju framförallt vad gäller bloggar så finns det ju en lite rättspraxis kring det. Och kanske framförallt beslut från JK som klargör vad som gäller.
Mm.
Och då är det ju som för alla andra databaser att så länge den som är ansvarig för databasen har full kontroll över innehållet, det vill säga att allting som publiceras och blir synligt för andra användare, allt det har gått via den som driver databasen först.
Mm.
Innan det blir synligt. Så att den som driver databasen har kunnat redigera, ändra, lägga till, dra ifrån.
Mm.
Ja, men då faller det in under YGL. Eller kan falla in under YGL.
Ja, precis. Så då skulle det egentligen vara... Skulle det då kunna vara min enskilda lilla sida? Eller skulle det behöva vara hela Instagram som skulle...
Nej, då är det din enskilda lilla sida som det handlar om. Eller din enskilda lilla blogg eller hemsida eller vad det nu är.
Så det spelar liksom ingen roll var eller vilket varumärke som är utåt. Så att jag har en blogg hos någon stor tidning till exempel.
Ja, alltså tidningars egna bloggar, de har ju ett automatiskt grundlagsskydd. Förutsatt att redaktionen har kontroll då över innehållet. Men sen så har man under senare år i praxis blivit mer benägen att kunna dela upp innehållet i en databas. Och även på den enskilda sidan.
Mm.
Om det är så att det på en sida finns både en del som databasinnehavaren har full kontroll över. Och sen kanske ett chattforum eller något där det kommer in kommentarer. Då har man i praxis numera ansett att det går att dela dem där. Och på så sätt så kan man ha YGL-skydd för en del och en del som inte har skydd. Och det utvecklades från början i praxis.
Mm, just det. Ja, spännande. Det är mycket att hålla koll på med TF-YGL. Det är ju, som vi pratade om, ganska detaljerade lagar. Men om vi pratar mer om just förhållandet till valet. Så jag tänker att det är mycket yttranden som görs som man kanske inte direkt reflekterar över skulle kunna omfattas av ett grundlagsskydd. Och sen är det klart att vi har ju, man kan ha ett grundlagsskydd i regeringsformen ändå, men om vi tänker just med TF-YGL, till exempel då en valaffisch eller någonting sånt. Men om jag säger val och TF-YGL, vad tänker du på då? Vad är liksom dina spontana reflektioner?
Ja, men då, alltså, TF-YGL kommer vi in på flera olika sätt här, eller kan göra det. TF, ja men då kan man ju tänka sig att partierna trycker upp valaffischer. Mm. De kanske går genom en tryckpress. Mm. Ja men då har de automatiskt grundlagsskydd.
Mm.
Eller så kanske man fotokopierar upp flygblad och sprider ut. Ja då kan de ha TF-skydd förutsatt att det framgår vem som har tryckt upp det och år. Alltså datum och så vidare, ort.
Antal exemplar.
Antal exemplar, precis. Sen har vi ju YGL. Där kan man ju tänka sig att aktualiseras just i tv-debatter, radiodebatter och liknande. Och sen får vi väl förvänta oss att ganska mycket av det kommande valet också kommer att skötas på digitala plattformar.
Mm. Just det. Men om vi tar lite i tur och ordning här med de här grejerna som vi tänker på. Men om vi säger att det är en valaffisch som trycks som... först säger vi att vi har en låt där antingen har gjort i tryckpress eller att man har mångfaldigande uppgifter. Och så skulle yttrandet på valaffischen innehålla någon typ av brott eller liksom ett yttrande som är kriminaliserat. Vad händer då?
Ja, då är det ju så att TF som ju aktualiseras då räknar upp ett antal brott. Saker som helt enkelt är brottsliga att göra i en tryckt skrift.
Mm.
Och ett exempel där är ju hets mot folkgrupp eller uppror eller ja, men olika typer av yttranden som görs på det här den här valaffischen som anses skadliga och därför är brottsliga i enlighet med TF.
Ja. Man kan också tänka sig att det här åt andra hållet kan aktualisera liksom frågan om censur. Så att det skulle ha antingen att man säger att inga valaffischer får sättas upp här. Eller inga valaffischer från just det här partiet, partiet X, får sättas upp här. Skulle det spela någon roll då om affischen omfattades av TF eller inte?
Alltså en skrift som omfattas av TF har ju ett väldigt starkt censurskydd. Då får inte det allmänna, alltså stat och kommun i olika former, de får inte i förväg förbjuda eller granska det här, utan alla repressalier på ett TF-skyddat plakat eller flygblad ska komma i efterhand.
Mm.
Och det är då man avgör då i efterhand om det har förekommit något brottsligt.
Mm. Jag förstår. Sen kom vi också in på det här med eventuella debatter som är förestående, tänker jag också, redan har börjat. Så att vi har en partiledardebatt som sänds live på någon tv-kanal. Och vi har ju, nu har vi inte gått in på det här idag, men annars brukar man ju säga att TFs ansvarssystem är uppbyggt på liksom dels ett successivt ansvar, så att man kollar i ett led och är liksom någon i första ledet ansvar, då behöver man inte gå vidare och kolla på led två. Men också att det är ett artificiellt ansvar, vilket betyder att personen som hålls ansvarig förväntas haft kännedom, eller man utgår från det. Det spelar ingen roll om personen faktiskt har haft uppsåt eller kännedom eller något sånt. Så att, skulle det då kunna vara så att en partiledare säger någonting som utgör ett brott. Och så kan den ansvariga utgivaren på tv-kanalen hållas ansvarig för det.
Ja, men så är det ju. För att den ansvariga utgivaren är ju den som står först i den här ansvarskedjan som du pratar om.
Mm.
Som alltså får ta smällen, eller vad vi ska kalla det, hela ansvaret.
Mm.
Om det begås något brottsligt i en sändning.
Mm.
Vare sig den här ansvariga utgivaren kände till det eller inte. Det är ju det som är det artificiella ansvaret.
Mm.
Men just vad gäller direktsändningar, om vi tänker oss ett soffprogram i tv eller något sånt där. Eller de står där vid sina podier i en partiledardebatt och en direktsändning. Då kan programföretaget i förväg göra upp med de som deltar att de själva får ansvara för det de säger och gör.
Så då skulle du kunna säga att det finns liksom en viss möjlighet till dispositivitet i förhållande till det här. Är det just bara i direktsändning?
Det är i direktsändning. Mm. Men det där är någonting som i praktiken inte används så jätteofta. Utan för det allra mesta så är det de vanliga ansvarighetsreglerna som tillämpas. Och då är det enligt ansvarskedjan där ju utgivaren står överst, helt enkelt.
Jag kan bara tänka spontant, jag har nog inte själv reflekterat över det här innan, att just om någon skulle göra ett yttrande i en sån också politisk debatt, då kan jag tänka mig att det också från många som har tittat kanske är svårt att förstå att den personen då inte kan hållas ansvarig. Men då är det alltså att den personen rent, i alla fall om man tänker juridiskt, går helt fri från ansvar.
Ja, sen har vi ju en annan specialregel om direktsändningar som handlar mer om dagshändelser och liknande. Där föreskriver YGL att bara delar av grundlagen är tillämplig.
Okej. Okay.
Mm. Så det beror lite på vad det är för sorts sändning, helt enkelt.
Ja, jag förstår. Och då tänker jag att det gäller både liksom direktsändning av liksom tv och radio. Kanske.
Ja, det är samma regler för tv och radio.
Mm.
Och webbradio och liknande.
Ja, men om vi då istället tänker, för att nu pratade vi om att det kommer ske mycket på de här digitala plattformarna och så, att man tänker sig att partiledare har en livestream på Instagram eller Facebook till exempel. Vad händer då?
Ja, det beror ju på, det första att fundera på då är ju om YGL överhuvudtaget är timlämplig. Handlar det om envägskommunikation, uppfylls alla de andra reglerna kring vad som är en databas i YGLs mening eller inte. Och då är det ju så att mycket av det som vi tycker borde ha grundlagsskydd faller faktiskt utanför på grund av YGLs tekniska regleringar kring vilka typer av medier som skyddas och inte. Så att det går nog inte att säga generellt, utan man måste titta på varje enskilt tillfälle och titta på formen, hur det här har gått till och om det uppfyller alla YGLs krav, helt enkelt.
Just det. Jag kan tänka mig, det är klart att man alltid måste ha alla fakta på bordet för att kunna göra en bedömning, men just många livesändningar, jag tänker att det ofta är en möjlighet för de som tittar att kommentera direkt, att det kommer upp i flödet, att det då inte blir den här envägskommunikationen som vi pratade om.
Exakt, och då har ju inte programföretaget full kontroll över det som sänds ut, utan alla mottagare, användare kan gå in och liksom förändra sändningen.
Precis. Ställa frågor kanske, tänker jag kommer vara.
Live-frågor,
någonting.
Precis. Och då är det tveksamt om YGL är tillämpligt. Men det beror på, som sagt, helt och hållet på själva upplägget.
Mm. Just det. Men då kan man ju tänka att det snarare skulle bli en RF-bedömning i förhållande till eventuella brott som har begåtts.
Precis. För faller vi utanför YGL eller TF, men då har vi ju alltid RF som finns där i bakgrunden och som omfattar all yttrandefrihet.
Mm.
Men som då kan begränsas, som vi pratade om förut.
Mm. En annan sak är att det skulle ha ett parti som har en blogg som har ett grundlagsskydd. Och så har man ett kommentarsfält där vem som helst då egentligen kan gå in och kommentera. Och säga att det i det kommentarsfältet förekommer yttranden som kanske utgör förtal eller hets mot folkgrupp. Så. Vem är ansvarig då?
Ja, då gäller för det här kommentarsfältet så gäller helt vanliga regler.
Mm.
Det vill säga vi har rört oss ut från YGL. YGL är inte tillämplig längre. Och vi kommer helt in i vanlig lag. Och det blir då brottsbalkens regler som blir tillämpliga.
Mm. Ja, spännande. Finns det liksom något... för att en del är ju såklart i en valrörelse att föra fram sitt eget parti och sitt eget partis ståndpunkter och vallöften och liknande. Men finns det något förbud mot att säga dåliga saker om andra partier?
Nej, inte i sig. Utan det handlar ju då, alltså det som är brottsligt att göra i, enligt TF och UGL, det räknas ju upp i en lista.
Mm.
Och det är bara det som finns med i den här listan som är brottsligt.
Mm.
Så att så länge ditt uttalande inte utgör hets mot folkgrupp eller något av de andra brotten som räknas upp, så är det inte brottsligt enligt de här två grundlagarna.
Mm.
Och då, om det inte rör sig om ett brott som räknas upp, men vi befinner oss inom TF och UGLs tillämpningsområde, då gäller de två grundlagarna exklusivt.
Mm.
Det vill säga, du får inte gå in i någon annan lag, till exempel brottsbalken.
Mm.
Så är det TF och UGL skyddat det som du presenterar?
Mm.
Och du säger saker som kanske inte är jättebra, men det kan inte klassas som något av det som TF och UGL räknar upp som brottsligt.
Mm.
Ja, men då klarar du dig.
Mm. Så då hjälper inte att jag hittade kriminaliserat i någon annan lag?
Liksom. Nej, exakt.
Finns det något sånt exempel på någonting som har lyfts upp där det har funnits ett grundlagsskydd och så kanske det är brottsligt i brottsbalken till exempel, men inte i TF?
Det gör det säkert, men jag kan inte komma på något på rak arm.
Nej,
faktiskt.
Nej. Och jag tänker, som vi pratade om innan, så är ju tanken att lagstiftaren ska ha övervägt liksom vad som ska vara med och inte, och också vad som ska lyftas ut från grundlagsskyddet. Så då kanske man kan tänka sig att det är just den typen av brott som brukar förekomma i tryckskrifter, men också den typen av brott som vi tycker är så pass allvarliga att det inte ska få förekomma i.
Precis, och de allra flesta brotten i TF och UGL aktualiseras ju väldigt, väldigt sällan eller rent av aldrig. Och det handlar ju ofta om brott mot rikets säkerhet av olika slag.
Mm.
Men sen också då hets mot folkgrupp och den typen av saker som skulle kunna orsaka väldiga problem om det inte var kriminaliserat.
Mm. Då tänker jag, en annan fråga som kan uppstå i förhållande till det är ju då, innebär det här en begränsning av yttrandefriheten i de fallen? Eller innebär det att det inte är yttrandefriheten man använder när man gör brottsliga yttranden?
Alltså, man kan ju säga att TF och UGL kan ju av en potentiell gärningsman använda som ett slags skydd nästan. Om man vill yttra någonting, men det är inte kriminaliserat enligt TF och UGL, men man rör sig inom grundlagens tillämpningsområde, ja, men då klarar man sig undan.
Mm.
Ett exempel på det som ju lagstiftaren nu har rättat till var ju barnpornografibrott till exempel.
Mm.
Där gärningsmännen kunde gömma sig bakom UGL. Och det tyckte man ju var väldigt osmakligt från lagstiftarens sida. Så nu har man helt enkelt lyft ut den typen av brott från grundlagarna, från TF och UGL.
Precis, så där kan man ju se, vi pratade innan om liksom svårigheten att ändra grundlag, att man kanske inte hade förutsett alla eventuella situationer, och då får man i efterhand korrigera det.
Exakt, och ofta är det ju då i praxis som det påbörjas en utveckling och sen ändra lagstiftaren därefter.
Du menar att det är så lagstiftaren liksom får syn på det? Eller?
Precis, det är så det synliggörs, och det är ju som vi nämnde också, det tar ju tid att ändra en grundlag. Så att inte sällan så börjar utvecklingen i praxis och sen tar lagstiftaren steget att ändra.
Mm. Jag förstår. Sen har vi alltså man kan göra yttranden på så många olika sätt, men jag tänker att alla liksom valrörelser innehåller också en del valmöten. Man kanske står på en scen framför en publik, man kanske är ute i en valstuga och gör yttranden. Hur är det med den typen av yttranden?
Ja, då hamnar vi ju utanför TF och UGL. Och då har vi ju regeringsformens yttrandefrihet, men vi har ju också, och det får vi inte glömma, Europakonventionens yttrandefrihet.
Mm.
Och då båda de två, RF och Europakonventionens yttrandefrihet, de är ju ganska starka, men tillåter också begränsningar.
Mm.
Och där har ju lagstiftaren valt att göra en mängd olika begränsningar i vanlig lag.
Mm. Mm. När man pratar just om liksom rättighetslagstiftning så har vi ju ja, men då tre grundlagar som aktualiseras. Vi har också Europakonventionen som har semigrundlagsställning. Vad är det som man liksom måste tänka på när man begränsar en rättighet?
Ja, för det första så måste man ju lokalisera vilken grundlag man rör sig i. Eller om det är Europakonventionen, man måste hamna rätt bland de här. Och TF och YGL, vilket vi har sagt flera gånger, de är ju då väldigt tekniskt definierade. Så där kan man ju snabbt avgöra om de är tillämpliga eller inte. Mm. Och är de inte tillämpliga, ja men då är det RF och Europakonventionen som ju gäller parallellt. Men där det finns en hel del begränsningslagstiftning och väldigt mycket praxis att ta hänsyn till. Så det är ju ett jättestort rättsområde, yttrandefriheten, att ge sig i kast med.
Mm. Verkligen. Jag tänker en sån sak som är tydlig med just TFYGL är ju också kravet på dubbelkriminalisering. Att, jag tror att det står i 7.1 i TF om jag har rätt lagrum med mig. Att det också ska vara kriminaliserat i annan lag. Så att nu till exempel då förtal så är det också kriminaliserat i brottsbalken. Och att det är för att det ska vara lättare att utvidga skyddet än att inskränka det. Att det kanske är så generellt som man ser på rättigheter. Att ett utvidgande ska också sympatiskt var lättare än en begränsning. Så att man inte genom brottsbalken ska kunna göra ändringar i TF utan att det att man då är liksom i vanlig lag inte ska kunna göra en begränsning av en grundlag.
Exakt. Mm. Samtidigt så ger ju det här möjlighet att i vanlig lag ändra straffskalor och så vidare. Det ska man ju inte hålla på med i en grundlag. Så det är ett ganska väl avvägt system faktiskt.
Mm, mm. Och tänker jag om det skulle vara så att vi har en samhällsutveckling där något brott som är idag är kriminaliserat, att man tycker att det inte ska vara kriminaliserat längre, att det då vore oproportionerligt att någon som omfattas av ett grundlagsskydd, bara för att den tar längre tid att ändra, ska straffas för någonting som någon som inte har ett grundlagsskydd för.
Precis, så då i så fall så ändrar man den vanliga lagen och då automatiskt så på grund av den här dubbla kriminaliseringen så går det inte att straffas.
Nej.
Enligt TFYGL.
Precis. Ja, vi har kommit in liksom dels på våra grundlagar som då blir liksom våran konstitution gemensamt. Och sen har vi pratat lite om EKMR. Men om man tänker sig TFYGL i förhållande till EU-rätten. Då har vi innan sagt att de är exklusiva och där har liksom lagstiftaren redan gjort avvägningar. Men säg att EU skulle säga att vi har en situation där EU-rätten är tillämplig. Och så brukar vi prata om EU-rättens företräde då. Har EU-rätten företräde framför TFYGL då?
Ja, det anser ju EU att så är det. De vanliga EU-rättsliga reglerna ska gälla med företrädesrätten och allt det andra. Mm. Ur ett svenskt perspektiv så menar vi dock att stora delar av TFYGL och de grundläggande principerna där hör till grunderna för vårt statsskick och är någonting som vi enligt 10.6 regeringsformen inte kan och vill överlåta till EU.
Mm.
Och där finns ju alltså grundläggande principer som meddelarskyddet till exempel.
Mm.
Det är någonting som vi i Sverige anser hör till grunderna för vårt statsskick, principerna för vårt statsskick. Och här finns ju en potentiell konflikt med EU-rätten som inte har realiserats. Det finns ingen praxis eller något sånt på området. Men det är en potentiell konfliktyta helt enkelt. Mm.
Vi får se hur den skulle lösas.
Ja, och det vet vi ju inte. Och då får man ju också komma ihåg att ytterst är ju EU-domstolen som bestämmer vilka överlåtelser som ett medlemsland har gjort och tolkar detta.
Mm. Just det. Ja, det är en fråga som vi får se helt enkelt.
Ja, det är en stor fråga och som sagt har inte realiserats ännu. Mm. Men det kan ju komma upp i något sammanhang.
Mm. Jag tänker att när man pratar om yttrandefrihet, vi ska börja runda av strax för dagen. Men när man pratar om yttrandefrihet så är det väl också viktigt att tänka på liksom juridikens gränser här. Jag minns att Elisabeth Fura sa det här nog med att juridiken är bra men den läser kanske inte allt. Och här kan man också fundera på liksom hur mycket ska man begränsa yttranden och hur mycket kanske vi mer ska tänka på också vad man, även om man inte, även om man får säga någonting så kanske man inte alltid bör säga det. Alltså liksom gränsen till kanske ett moraliskt resonemang i förhållande till liksom yttrandefriheten.
Exakt, och det är väldigt viktigt att komma ihåg de begränsningar som lagstiftaren har gjort i yttrandefriheten. Både TFUGL men också RF och begränsningar i förhållande till Europakonventionen då, som Europadomstolen har tolkat fram. Det handlar ju om olika typer av yttranden som är liksom klart olämpliga ur ett samhällsperspektiv, ur ett individperspektiv, påhopp av olika slag och så vidare. Mm. Men den moraliska, alltså skillnaden mot de moraliska yttrandena, vad vi bör och inte bör säga, det är ju inte något för lagstiftaren att reglera.
Precis, där får vi hålla koll på varandra.
Ja,
kanske
där får man
istället
hålla koll på varandra helt enkelt.
Och det är väl också viktigt när vi pratar om det här med ansvaret. Men om en partiledare skulle säga någonting som utgör förtal i en direktsändning till exempel. Och så är det en ansvarig utgivare som är ansvarig. Så finns det ju ändå kanske ett politiskt ansvar att utkräva där.
Exakt, precis. Så man får skilja det politiska och det juridiska ansvaret åt. Där kanske det politiska ansvaret ibland är minst lika starkt.
Absolut. Men vad kul, jag är jätteglad att du var med idag, Hedvig. Mycket upplysande och förhoppningsvis väldigt tankeväckande för studenterna. Jag brukar ju säga att man får gärna lämna ett litet tips till studenterna om man vill. Nu har du varit med en gång innan, du kanske har något till tips på lur?
Allmänna studietips? Jag kanske vad gäller TF och UGL då. Mm. Där brukar jag ju trycka på vikten av att lägga tid på att förstå strukturen. Mm. För det är lagar, men båda två har väldigt tydlig struktur, men struktur som är väldigt kanske annorlunda mot annan lagstiftning som man har varit i kontakt med tidigare. Så jag tror det är mycket vunnet vad gäller TF och UGL just att försöka förstå strukturen och den här steg för steg metoden. Det bästa sättet att tackla dem.
Jobba lite systematiskt.
Systematiskt helt enkelt.
Men då ska vi tacka så mycket för oss och tack för att du var med.
Tusen tack.